Det är verkligen ett mästerverk. Det bygger ju på något sätt på två underbara ingredienser som tillsammans blir helt oslagbara. Nämligen fågelsång, inspelad fågelsång, plus hela denna otroliga uppfinning som är symfoniorkestern. Du kombinerar de här två och som bäst i den här musiken så smälter de samman på ett helt otroligt sätt.
Men det här är ju som att man skulle, jag höll på att säga, sitta i träsk. Jag vet inte riktigt hur det känns att sitta just i träsket. Men,
blött,
men,
tror jag.
Blött. Nej, men så här, som att det är väldigt tidig morgon och dimma och att den börjar långsamt lätta.
Väldigt vacker, beskrivande, poetisk bild du har.
Eller kitschig.
Kommer med. Ja, men jag köper den.
Men
jag
det
köper
känns
den, Lolo.
Så.
Jag håller med dig.
Sa Johan Korsell och Lolo Kolmar och mästerverken om Eino Joani Rautavaaras Cantus Arcticus hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu tid för nyheter, klockan är 1.
Nu Ekot. Socialdemokraterna har nu klubbat igenom ett nytt partiprogram på kongressen i Göteborg. Men först efter att förslag om en stram migrationspolitik tonats ner. Mycket har hänt sedan 2013 då Socialdemokraterna senast uppdaterade sitt partiprogram enligt partiledare Magdalena Andersson som bland annat pekade på att samhället dragit sig tillbaka och politiken släppt kontrollen över samhällsutvecklingen. Under kvällen föreslog Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov nya direkta samtal med Ukraina som ska hållas den 2 juni. Vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren om hur Ukraina har svarat.
De vill först se vad det är för förslag som Ryssland har eftersom Ukraina har sänt över sina detaljer som då skulle ingå i ett fredsavtal. Det har man redan skickat till den ryska sidan och man tycker att det bör också Ryssland göra innan man kan sätta sig ner och ha några vettiga samtal.
Men lite grann har det väl ändå kommit ut om det här ryska förslaget. Vad vet du om det så här långt?
Egentligen är det här förmodligen exakt samma som lades fram då när de träffades förra gången i Istanbul. Och många av de delarna har ju Ukraina redan sagt att man inte kan acceptera, sånt som att landet ska helt demilitariseras och att Ryssland ska få behålla de delar som man ockuperar plus resten av de här fyra regionerna i östra Ukraina.
Det sa Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren i samtal med Marianne Haslov. Grundskyddet i pensionssystemet ska ses över. Det har samtliga riksdagspartier beslutat. Syftet är att det ska bli effektivare, mer träffsäkert och få en enklare konstruktion. Pensionsmyndigheten konstaterar att dagens system är krångligt. Här slutar Ekot klockan 1 med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Många är det som känner hopplöshet när de tänker på klimatfrågan. Men hur skulle det vara om framtiden inte alls är så mörk som befaras? Om det tvärtom ser ljust ut. Vi ska få ett avsnitt av Klotet som sändes första gången i december förra året.
Jag vaknar av solen som skiner in. Tittar ut genom fönstret och ser det glittrande havet. Tänk att fisken har kommit tillbaka, pappa. Vi var ju så ledsna när näten gapade tomma. Och bären och svampen växer igen. Skogen står frisk och grön här och den är fylld av fågelsång. Och i växthuset som vi gjorde av fönstren från den gamla stugan odlar vi våra grönsaker. Alltså allt blev så mycket bättre, pappa, än vi vågade tro. Och nu får mina barnbarn njuta av den här platsen. Det är ju lite varmare än förr, det är det. Men luften är renare. Havet har inte stigit och spolat bort allt. Och vet du, pappa, alla gräsklippare och vattenskotrar, de stör inte längre, för nu går allt på el. Och plötsligt hör vi bara vågorna, måsarna och barnskratten. Du lyssnar på Klotet om hur det skulle vara att leva på en frisk och välmående planet. Jag heter Marie-Louise Kristola. Välkommen Björn Ferry, olympisk mästare i skidskytte och planetskötare.
Hej, hej.
Du, hur ser ditt liv ut i en hållbar värld?
Då tror jag att vi kan vara framme år 2070, det är 92 år, så jag är lite småskralt i och för sig. Men då tror jag att då har vi kommit väldigt långt teknologiskt, för det var det som krävdes för att vi verkligen skulle kunna vända och sänka koncentrationen av växthusgaserna i atmosfären. Så det är en högteknologisk värld där många människor egentligen har en meningskris och funderar på vad ska vi jobba med egentligen? För vi har blivit lite obsoleta där, vi har blivit ersatta av maskinerna till stor del.
Så vad fyller vi livet med då då?
Ja, men då tror jag att då kommer vi att vara mer människor. Det vi egentligen gillar att göra. Det vi gör nu, vi sitter, vi träffar människor, vi pratar, vi umgås. Man kan väl lära sig ett instrument eller hålla på idrott om man vill göra det. Det behöver som inte vara egentligen för att man ska tjäna pengar på det, bara för att det är så fantastiskt stimulerande. Varför inte läsa lite mer?
Men du Björn, du och din fru Heidi Andersson, ni bestämde er ju för att leva ett fossilfritt liv 2025. Ni har ju gått före många av oss, ni har ju gjort mycket av det här som vi alla skulle behöva göra. Vad tycker du att det har gett er som människor och familj kanske?
Jag skulle säga för mig har det gett den där långsiktiga visionen, inriktningen, att jag vill någonstans. Och sen känslan av att det är lite kittlande att ligga före. Alltså att vara typ först i Lappland med elbil och sen se det här hända. Att testa grejer och ligga lite före och annars de höjer på ögonbrynen och sen kommer de efter. Alltså det är ändå kul att vara lite sådär förlöpare, det ska jag säga.
Mm. Rebecka Karlsson, hållbarhetsentreprenör och författare. Välkommen du också.
Tack.
Men Rebecka, om vi tänker oss att vi lyckats med det som vi vill göra, hur är det att leva i den här hållbara världen då? Kan du liksom måla någon bild av det så att vi ser den framför oss?
Jag tror att den kommer se väldigt olika ut för olika människor. Det är lätt att tänka att det hållbara livet ska se ut på ett sätt, men det kommer ju se ut på vilket sätt som helst som är hållbart, beroende på vem man är. Men för mig så tror jag att jag längtar efter att spendera mycket mer tid med andra människor. Jag ser något stort skärgårdshus framför mig där vi äter en lång, härlig frukost med nybakt bröd. Sen går jag upp på övervåningen och så kommer någon kollega som också är en kompis och så gör vi något sånt där stort, viktigt arbete. Så vi arbetar, men vi gör det mer för att det är verkligen någonting som vi vill göra. Och sen tror jag att vi badar i havet och bastar lite. Jag tror att det kommer se helt olika ut för olika människor och att det är viktigt också att man får hitta sina egna framtidsbilder, att inte prackas på av någon annan. Jag tycker det är väldigt intressant när man ser de här bilderna som ibland AI-genererats av framtiden. Ibland är de här skyskrapor med flygande tefatsrobotar och man ser knappt en människa, eller så ska det liksom vara bara natur. Men mest troligt kommer det ju se ut på sätt som vi inte har någon aning om idag. Men jag hoppas att det är mycket fokus på gemenskap och kreativitet och saker som vi mår bra av.
Och som ger mer liv då?
Ja, och som är liksom i samklang med livet. Om vi tar bara klimatfrågan så ska ju utsläppen vara 0 2050. Det råkar vara samma år som jag går i pension. Så då kan jag tänka så här, då ska jag liksom kunna vakna på morgonen, titta ut genom fönstret, koka mig en kopp morgonkaffe och bara, att vi har skapat ett sätt att leva som arbetar med naturen. Det bara harmoniserar. Vi pratar mycket om hållbar utveckling. På norska säger man ju bärkraftig utveckling. Det är en utveckling som bär över tid. Det ser jag väldigt fint.
Mm. Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi vid Stockholms universitet. Välkommen du också.
Tack.
Vi har slutat att arbeta mot naturen och arbetar istället med naturen. Alltså.
Ja, precis. Som du sa så finns det inte bara en version, det skulle vara fruktansvärt. Det kommer finnas nördar även i ett hållbart samhälle som vill ägna sig bara åt teknik eller bara åt frimärkssamling eller gå in i sin idrott och träna liksom, eller hålla på med musik och konst. Och det kommer vara folk som gör lite destruktiva saker också. Så det finns naturligtvis många sätt att leva hållbart. Vi kommer inte vara så himla olika, vi har kvar vår biologi. Och vår biologi är både extremt kreativ och konstruktiv, också ganska våldsam och destruktiv ibland. Så dynamiken kommer vara lika spännande. Det kommer finnas utrymme för alla dessa olika människor i ett hållbart samhälle.
Men det viktiga är då att vi inte tär på naturens resurser längre.
Nej, det kommer inte kunna göra, för den sortens frihet finns inte längre. För det är reglerat och det är så pass hårt beskattat och det är förbud. Och det är inget konstigt, det är ungefär som att det är förbud att mörda människor idag. Vi gör ju inte saker som är förbjudna i allmänhet. Så vi kommer att ha teknik och regelverk och också normer som säger att det är dumt att hålla på att förstöra naturen. Det är lika dumt som att sparka på människor.
Mm.
Men det finns minst lika mycket utrymme för var och ens individualitet.
Mm. Har vi fått en massa extra tid, eller vad har vi fått i en sån här värld om den här nästan fossilfri och frisk och välmående?
Jo, men det som Björn säger, det är att vi får mycket mer fritid. Och därmed får vi också frihet att göra mer som saker som vi vill. Och sen kan man fråga sig, får vi mera frihet att göra som vi vill på riktigt? Ja. Då måste man faktiskt fundera på vad det man vill göra. Och det blir en omställning. Så om vi ser på Köpenhamn och Frankrike och Gent i Belgien har ställt om från bilism till att cykla mycket mera. Så var det kanske först att, åh, det minskar min frihet. Och sen efteråt, fan vad mycket bättre det blir livet. Så det är att gå igenom den fasen att känna att det blir bättre efteråt. Och det, om man intervjuar folk där så säger de att det är bättre nu. Men innan var de jättearga. Och då var det mordhot och hat och allt möjligt.
Mm. Men Rebecka Karlsson, vad är det som har krävts av oss människor för att lyckas då få planeten att bli så här fantastisk, hållbar och fin och levande på alla sätt och vis?
Mm. Jag tror att vi verkligen behöver sätta livet i centrum. Hur fungerar liv? Jag tror att vi studerar liv. Hur kan vi arbeta med livets processer? Och hur kan människan bidra med mer liv i alla dess former än om vi inte var här? Som natur, som kärlek, som kreativitet, som livskraft på andra sätt. Så jag tycker det är väldigt paradoxalt just nu att vi ser oss som över naturen. Och samtidigt så ser vi det som att det bästa vi kan göra är lite mindre skada. Det går inte riktigt ihop. Så det är som att vi behöver hitta våran roll igen i den här livsväven. Våran uppgift, vad ska mänsklighetens unika, vackra bidrag vara till helheten?
Mm. Mer liv i centrum, mer teknologi, trodde Björn. Ja, vi vet ju inte riktigt. Men vi ska försöka uppehålla oss i den här världen där allt har blivit på allra bästa sätt. Där vi har lyckats, vi klarade det. Vi lyckades bygga den här hållbara världen. Thomas Hahn, om vi skulle titta närmare på den, vad är det allra viktigaste som vi har gjort för att nå dit?
Vi har funderat över vad som är livskvalitet och som Rebecka är inne på, vad är livet och meningen med livet? Kanske en meningskris som du nämnde, Björn. Och förstå att det kan bli så mycket bättre än vad det är nu. Det handlar också om att inte vara fångad i rädsla utan få ta del av trovärdiga visioner. Att ha en vision som både leder till bättre livskvalitet och mera fritid, men också en sann frihet.
Okej, vi fick visioner. Vi hade visioner om hur framtiden kunde bli och vi övervann någon sorts rädsla då framtiden.
Ja, för idag är vi rädda för arbetslöshet. Om vi dämpar takten, då blir det mindre pengar i plånboken och arbetslöshet. Hur ska vi kunna råd betala barnens räkningar och allting som vi ska göra? Så det behövs en vision som säger att ingen ska lämnas därhän. Och den visionen finns idag, men det vi lyckades med det var att få sådana visioner att bli trovärdiga hos vanliga människor så att de känner att jag kan få jobba mindre, men jag blir inte arbetslös och jag kommer ha råd att betala räkningarna.
Mm. Björn Ferry, man tänker ju ofta att det här att ställa om livet, det handlar om att försaka en massa saker. Men kan det till och med vara så att vi har fått någonting i den där nya världen?
Ja, men helt klart tror jag att slutpunkten här, det blir att vi får oerhört mycket tid. Annars kan vi lätt, vi effektiviserar saker, men då gör vi bara annat. Så vi byter liksom inte ut ekonomisk välstånd i fritid. Det gör vi bara en liten del. Vi jobbar ju mindre nu än för 100 år sedan givetvis. Men det blir inte så där som de trodde då, att vi bara ska jobba 15 timmar i veckan. Vi jobbar ju mycket mer. Men kommer man till den där punkten som många fler och fler börjar prata om, det här med AI och hej och hå, att vi utvecklar generell intelligens, då får man superintelligens. Då behöver man ju bara spela det spelet ett tag till CNC, men att då kommer det vara bättre än oss på i princip allting. Och då blir det nog ganska troligt att vi kommer att jobba mindre med att försöka försörja oss. Men det kan vara så att vi skapar enorma värden som egentligen kan räcka till alla. Det är frågan vad vi ska göra och hur man fördelar det här på ett vettigt sätt. Mm. Utan att har liksom sabbat planeten.
Okej. Är det möjligt då? Jag tänker, Thomas Hahn, alltså går det att bygga en världsekonomi i harmoni på något sätt med natur?
Ja, en del ekonomer tror liksom att ekonomisk tillväxt skapas genom innovation och genom bara att vara smarta liksom. Och trodde jag kanske också för 20 år sedan. Men det finns ju data som visar liksom att alla länder använder mer och mer material. Och det är biomassa, det är sand och cement, det är metaller och fossila bränslen. Och det bara ökar och det precis följer BNP-kurvan. Så när det gick ner då under finanskrisen så gick också både BNP och materialen gick ner. Och sen under pandemin gick den ner också och det följdes åt. Så det följdes åt kusligt nära. Men det är klart, det här är vår ekonomi som vi har idag där det är extremt billigt med naturresurser och energi. Så för att Björns version ska bli verklighet så krävs det en helt annan beskattning. Och för att den ska bli möjlig så tror jag det som är genidraget, det vill säga att det ska bli billigare med arbetskraft, det ska bli billigare, vi ska ändå få det på något sätt få det bättre. Så släpp inte den saken, vi ska få det bättre i ett hållbart samhälle, men det blir inte billigare med energi och naturresurser. Så slösande kommer vara jättedyrt. Men släpp teknikerna loss så blir det jättemycket innovation som blir då lönsam och effektiv på riktigt. Så behöver vi verkligen använda ingenjörerna och teknikerna till det de är bra på. Och de kan göra de här sakerna, det är inte tekniken som sätter gränser liksom.
Mm. Du, Björn Ferry, du har ju faktiskt gjort mycket av den här förändringen redan i ditt liv. Och du är med din fru en förebild för många. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på hur det lät när du och Heidi Andersson var med i Klotet förra gången. Det var 2017. Då berättade ni om ert projekt så här.
Ja, men nu har vi ju lagt det här elitidrottandet åt sidan, så nu kanaliserar vi all den där energin som vi tidigare la på elitidrott på målsättningen att bli fossilfria till år 2025.
Fossilfria år 2025, vad betyder det då?
Ja, det betyder att vi ska göra allt vad vi kan för att utesluta olja, kol och fossilgas ur våra liv.
Och vad betyder det mer konkret, Björn? Hur förändrar det livet? Vad måste ni förändra på?
Ja, det första jag gjorde var att gå in på SJs hemsida. Där hade jag ju aldrig varit inne i hela mitt liv. Jag har ju alltid flyger runt hela världen, även inrikes. Mm. Så att det har ju varit mycket kring transport. Tåg och elbil och
buss.
Maten och odlandet och hur man sparar sina pengar. Det är ju hela livet egentligen. Annars är det samma linje som idrotten. Att man sätter upp ett mål och så försöker man nå dit och se vad kan man göra och försöka mäta och ta det steg för steg.
Ja. Ta det steg för steg. Hör du, snart om några månader så är vi där, 2025. Hur har det gått?
Ja, men jag skulle säga att det har gått så bra som det kan gå. Och det här med elbil, det var en stor... Vi bytte ju redan 2016 och bodde i Lappland och det har ju funkat. Mm. Och nu ser man att det är elbilsmodeller som är Sveriges mest sålda bilar och även världens mest sålda bilar. Så det är som att det var man tidigt på och det är någonting som händer.
Mm.
Tågresandet, ja, det har jag hållit i sedan 2017. Jag har inte flygit sedan 2017. Men det är ju ganska dåligt att åka tåg. Men det är ju... Det är energisnålt, men det funkar rätt dåligt. Och det lär det ju fortsätta en par decennier. Det byggs ju som inga nya rälsar och tåg och sånt där. Så det kommer vara ett problem. Men det har gått så bra som det kan gå, men vi är inte nere på noll. För man får ju en par ton via skattsedeln och samhället har ju inte ställt om.
Mm.
Sjukvården, skolan, omsorgen och militären och där. Det är fortsatt fossildrivet. Så är man en del av Sverige så får man ju några ton på sin lott. Liksom.
Men hur mycket har ert vardagsliv förändrat?
Egentligen är det ju inte... jättemycket. Alltså som vi bor, ja, att bara byta man transporterar sig, det är inte jättesvårt. Det är för många handlar om att ha råd att byta bil eller att inte ha en bil alls och så vidare.
Mm.
Och att bara handla second hand och grejer, allt håller ju kanske lite grann kring maten. Så sånt som är vanemässigt, att man gör på ett visst sätt, alltså allt hur man borstar tänderna, vad man än gör, att det är som svårt att ställa om bara sådär på en gång. Men det blir mycket gröt.
Det blir mycket gröt.
Ja, och det är både nyttigt och billigt och klimatsmart sådär. Men vi är inte så kräsna, jag och Heidi, så att folk går inte igång när man säger ät mer gröt.
Men det gör jag också på vardagarna, men man kan ju inte leva bara på havregrynsgröt.
Nej. Ja, men vi har ju tillgång till viltkött och sådär, men det är som ingen hållbar lösning globalt sett. Det är helt uppenbart att det är så. Det är samma med fiske, man kan ju fiska om man har fiskerätt och vi har mark och sådär. Men ser man det globalt sett så är det inte heller någon lösning. Liksom. Och det är väl lite olika beroende på vart man bor. Men jag skulle säga vi har kommit så långt vi kan, men det är ju uppenbart att en stor omställning, elbilen är bara första steget. det i de där stora teknologiska stegen. Självkörande bilar pratar många om, och nu har man som tappat tron på det lite grann. Men det kommer förändra oerhört mycket. Mm. Då använder bilen 5 gånger så mycket och städerna blir gröna fast vi kan bo många fler. Så det där kommer att förändra mycket.
Men vad skulle du säga har varit svårast?
Och kanske kring... I början var det också så populärt, då var vi med klotet och alla hej och så. Men nu är ju som politiska vindarna har ju svängt, så nu är det mer provocerande. Så man håller ju lite lägre profil bara för att inte bli liksom nackad på stan. Det är lite, det har ju svängt lite grann. Mm. Och då gäller det att hålla i och hålla ut och hålla fast vid som en positiv vision.
Menar du att ni möter mer motstånd nu för ert val?
Ja, det ska jag säga. Det är mer polariserat. De som inte trodde på det här från början, de är ju fler och högljuddare nu. Och nu är det som det stora att man bygger murar och det är mest hot om krig, och att det har som skiftat mot det ifrån de här långsiktiga gemensamma frågorna som vi som ska lösa gemensamt. Så det ser väl jag som ett stort problem. Men det är ju inte bara i Sverige. Mm.
Vad tänker ni ändå var Rebecka Karlsson och Thomas Hahn? Alltså vad är det allra svåraste med den här omställningen? Vad var det svåraste, om jag nu ska hålla mig kvar i framtiden?
Jag tror det svåraste är att föreställa sig att det kommer bli bra. För vi vet vad vi har, vi vet inte vad vi får. Och sen när det blåser sådana vindar som Björn nämner, då är man orolig för att jag kommer tillhöra de som då inte får så mycket. Framförallt om man redan nu tillhör de grupperna som kanske har lite lägre inkomst eller som känner sig bortglömda på landsbygden. Jag var pratade på landsbygdsriksdagen i våras, och vi berättade liksom att vår forskning visar att de personer som är helt emot höjda koldioxidskatter på bensin och diesel, hälften av dem ändrar sig. Om man lägger till en bisats, ifall de som är låginkomsttagare bor på landsbygden kompenseras för de ökade kostnaderna, då blir de förespråkare för ökade koldioxidskatter. Och det visar liksom att folk är inte alls mot klimatpolitik och mot koldioxidskatter. De är emot den fördelningen där de känner att jag blir en sucker, alltså jag förlorar på detta och ingen bryr sig om mig, jag måste tänka på mig själv. Så det som hände då mot slutet av 2020-talet, det var att vi började ha visioner som talar till alla människor. Alla ska med, ingen ska lämnas därhän. På riktigt. Och då blir folk tryggare och vågar bejaka den här utvecklingen.
Mm. Rebecka Karlsson, jag tänker här nu när jag hör Björn prata om elbilen som ni hade redan 2016, och den fungerar bra i smällkall vinter i Lappland och sådär. Det är vi ju rätt många som har testat och vet. Mm. Men väldigt många är ju övertygade om att det, fortfarande övertygade om att det går inte. Elbilen är ju bara ett exempel, men jag menar det där med att jobba med folks förväntningar. Hur viktigt är det att jobba med våra egna förväntningar? Och hur viktigt har det varit för att våga gå mot en annan framtid då kanske?
Ja, men det är ju jätteviktigt. Idag pratar vi mycket om generativ AI. Men det finns ett begrepp som är generativa berättelser också. När vi berättar någonting tillräckligt mycket så blir dels för de här berättelserna ett eget liv. Vi börjar säga saker som inte kommer från oss utan vi har hört någon annanstans. Vi börjar bara repetera det här. Och det påverkar ju också hur vi agerar. Så jag tycker vi ägnar så många timmar varje dag åt att prata. Mänsklig kommunikation. Det finns så oerhört mycket potential i det. Mm. Vad är det för berättelse jag berättar hela dagarna? Och det finns en professor på Stanford som heter Jennifer Aker. Hon har sagt att ledarskap kan reduceras till att berätta rätt historia till rätt människor vid rätt tidpunkt. Därigenom kan vi liksom orientera oss. Var är vi? Vad är sant? Och hur kan vi agera? Inom buddhismen pratar man mycket om att det är väldigt viktigt med vad är rätt syn på verkligheten just nu? Så att vi utifrån det kan agera. Och just nu har vi väldigt mycket berättande om vissa saker. Det är väldigt intressant tycker jag alltid att lyssna på. Vilka berättelser hör jag i samhället just nu? Och vilka berättelser hör jag inte just nu? Och är det här sant? Mm. Men berättandet, det finns oerhört mycket kraft i berättandet. Och jag skulle vilja att vi också blir mycket mer proaktiva i det. Vilka förändringar eller transformationer vill vi se? Och vilka berättelser kan hjälpa oss att genomföra de här berättelserna?
Vad tycker du att vi hör de berättelserna då?
Idag tycker jag att det är väldigt mycket fokus på till exempel vad är den fulla potentialen i AI, artificiell intelligens? Då kan jag tänka att det finns två problem med det. Dels att vi bara fokuserar på artificiell intelligens och sen att vi framförallt fokuserar på intelligens. Om vi är intresserade av intelligens Är det bara den artificiella intelligensen som är intressant? Vad är den fulla potentialen i naturlig intelligens eller i social intelligens? Men det andra är ju, är det verkligen intelligens som är det som ska lösa alla våra utmaningar just nu? Eller finns det andra värden som vi borde slå vakt om? Mm. Det tycker jag också är väldigt intressant.
För att lyckas göra den här, skapa den här hållbara världen, vad skulle vi behöva för visioner? Jag tänker på dig som gammal idrottare, Björn Ferry. Ni jobbar väl med sånt där? Affirmationer och visioner. Ja. Man står på prispallen, man har lyckats.
Men det som är så lätt är att alla vill ju samma sak. Och det är en tävling om man fattar att det är 10 km jag ska åka, ska träffa prickarna. Och det är som gemensamt mål för alla. Här är det ju, det är berättelser som styr människorna. Det finns olika berättelser. Vi har religioner, ideologier och allt möjligt sånt där. Och annat som vi hittar på. Och vi är lite oense om vilken berättelse som ska gälla. Men många är ändå överens om att det vore bra om vi utrotar världsfattigdomen och att alla fick ha det bra, inte bara några. Man kan ju titta tillbaka till historien. Någon säger att ja, det var bättre förr, men det var det ju inte. Herregud, hälften barnen dog innan 5-årsåldern fram till 1800-talet. Det är ju ingenting vi vill tillbaka till eller någonsin kommer att acceptera. Det måste vara en annan utveckling. Så att spara sig in i framtiden, det är ju som svårt. Men vi måste vara oerhört effektiva. Och det är det vi kan vara. Och då måste man som ändå gå och hålla in på teknikutvecklingen, för vi är ju människor, vi styrs ju ändå av evolution, vi kommer inte bli 1000 gånger smartare inom 20 år, bara det tar ju lång tid om vi på något vis ska ha evolutionärt tryck på oss själva, men tekniken har ju andra möjligheter, det är kortare generationer där.
Men jag tänker, Rebecca Karlsson, du har ju skrivit en hel bok om exponentiella tekniker och hur det är de som kommer att hjälpa oss, de här som utvecklas jättesnabbt. Och att det är det som kommer att vara ett viktigt verktyg. Men tror du inte riktigt på det där längre själv?
Alltså, boken heter ju Exponentiell klimatomställning. Så det, kärnan i det är, hur får vi till en väldigt snabb minskning av utsläpp med hjälp av exponentiella teknologier, som de kallas, exponentiella beteendeförändringar och systemförändringar. Så jag tycker vi ska använda liksom hela verktygslådan, och ibland är teknologi viktigt, men ibland så är det mer intressant att titta på hur kan vi få till sociala tipping points till exempel i vissa nyckelbeteenden. Mellan 5-15% av en grupp börjar dela en ny värdering eller ett nytt beteende, så tenderar den stora majoriteten att bara haka på oproportionerligt snabbt. Och det är få, som Björn var inne på, ganska få beteenden som kan få väldigt stor effekt. Det handlar om matvanor, hur sparar vi våra pengar, hur reser vi och så vidare. Så det är minst lika intressant, hur får vi till snabba, storskaliga förändringar i nyckelbeteenden till exempel. Så jag tror absolut inte att det bara är teknologier som ska lösa allt. Men att det kan vara en del såklart.
Men hörni, jag skulle vilja hålla fast vid de där framtidsvisionerna. Mm. Vad vi tror om framtiden och vilka bilder vi får. För det görs ju en del försök att skapa såna här inspirerande, positiva framtidsvisioner, kanske berättelse om hur vår värld kan se ut i framtiden. Vi ska lyssna på ett exempel ur en poddserie som heter 2072. Den bygger på forskning om, i det här fallet, hur våra städer kan se ut om sig sådär 50 år.
Där man förr såg ändlösa rader av bilar och lastbilar och motorcyklar mot en fond av tegel och betong är det nu idel grönska. Och bensinångor och avgaslukter har lämnat plats för doften av frisk luft. Det är otroligt att jag vaknar till koltrastens sång och doften av gräs. Jag behöver bara sträcka ut handen genom köksfönstret för att plocka mina egna örter. Och det lilla jordbruket ett kvarter bort säljer egenskördade grönsaker. Det borde vara sinnesbilden av att vara ett med naturen för mamma. Men det stämmer inte med hennes definition av natur. Så hon vill ut.
Mamma vill ut i något ännu vildare, för här har städerna blivit fossilfria oaser. Men den vilda naturen utanför städerna, den får man knappt åka ut i längre. Den måste liksom vårdas, den är skör och sådär. Och det är dit mamman i den här berättelsen längtar. Först, vad får ni för tankar och känslor av att höra det här?
Ja, men jag tänkte på det du nämnde alldeles på slutet, att mamman vill ut till det verkligt vilda. Att det tror jag är en nyckel i att det här ska gå bra. Att det är väldigt, väldigt viktigt att det finns fickor med en väldigt, väldigt hög grad koncentration av liv. Och om det gör det, då kan det här väldigt vilda sprida sig till områden där det kanske blivit mindre liv. Rejäla reservat där vi ser till att naturen verkligen får bli frisk och bygga korridorer däremellan och hur vi får det vilda att sprida sig är väldigt viktigt. Thomas?
Ni ska inte fråga vad som är svårast utan fråga vad som är lättast. För det är så mycket som är lätt som vi glömmer och vi tror kanske att det vi gör idag är så effektivt, det är därför vi gör det. Men det vi gör idag är för att det är stora subventioner till just den verksamheten. Vi har ett extremt storskaligt jordbruk idag som inte alls är effektivt. Jag som nationalekonom tänker på att det som är effektivt använder naturresurser väldigt snålt. Som då helt enkelt är lönsamt om man ska verkligen beakta alla priser och kostnader som används.
Alltså vad är lättast då?
Det lättaste är att helt enkelt ta bort de dumma subventioner som finns idag och sen göra det på riktigt effektivt inom jordbruk och skogsbruk. Då blir det mycket lättare för lantbrukarna att få sin inkomst till detta, att de får betalt för det de faktiskt gör. Och även skogsbruket. Regenerativt jordbruk och regenerativt skogsbruk, det är mycket mer effektivt och mer lönsamt redan idag. Så starta med det som är enkelt så får vi genast en stor klimatnytta.
Mm. Björn, vad säger du? Skogsmannen?
Ja, precis. Vi har ju en 8000 biotopskydd i Sverige. Jag har flera på min mark. Och det är som nyckelbiotoper, säger vi. Och det är samma ord egentligen. Och det är klart, det är jätteviktigt. Men det är också viktigt att vi är alltså, effektiva. Och det är ju det som är grejen. Men det är så här, typ avkastning per ytenhet, det är viktigt i jordbruket och i skogsbruket. Och så där. Ska vi ha regnskogar kvar så kan vi som inte bara vara lite halvslappa i hur vi använder den här marken. Det måste vi göra på bästa möjliga sätt. Så det är som en svår ekvation. Det är därför det med att bli vegan och sluta äta kött. Man behöver inte gå hela vägen. Men om vi bara minskar med say, 25% så då kan vi radikalt sluta med avskogning i hela världen. Om man gör det på rätt marker. Så att det finns ju stora vinster att göra det genom att ändra lite grann i rätt riktning. Så kan vi få stora effekter på helheten.
Så det kanske vi har gjort då i den här framtiden. Den här tänkta världen där vi befinner oss nu. Där vi har klarat allting. Vad har vi gjort för andra viktiga grejer där för att lyckas med allt?
Jo, men det med transport är ganska enkel sak. Det blir mycket trevligare städer. Vi vill ju kunna transportera oss i trivsamt stadsmiljö. Och det blir mycket bättre när man inte har bilar som skapar massa barriärer överallt. Och det här är ju en ändring i design som man säger ibland. Det är inte bara en ändring på marginalen utan när någonting blir annorlunda. Man kan liksom ändra på hela designen och då först då så ser man fördelarna. Därför är det så viktigt att man pratar om visioner och ser att ja, man kanske odlar lite träd i staden och tänker att ja, träden är bra, de är bra för koldioxidsänka och sånt. Men framförallt så blir det trevligare i staden och då börjar fler folk att gå och cykla om det finns bra cykelbanor igång. Så träden är inte bara en sorts naturbaserad lösning för koldioxid utan det blir en social möjlighetsgörare. Och om man lyckas stänga av biltrafiken som man gjort då i Amsterdam och Paris och Gent så blir det mycket trevligare att bo i staden.
Mm. Ja, men jag tyckte det är så roligt bara kort att inflika det med just de här självkörande bilarna. Som det låter så high-tech men bara, vi vet ju att bilarna står stilla över 90% av tiden och parkeringar är som en tredjedel av en genomsnittlig stad i yta. Du kan ju öka utnyttjningsgraden 5 gånger. Det vill säga en femtedel av bilarna kan utföra samma trafikarbete. Då kan du bo många fler människor och göra städerna grönare samtidigt. Och få mycket bättre luft. Och det är som att det kommer att vara billigare att åka taxi än att köra en begagnad bil. Så det kommer att ändra oerhört mycket, vare sig man vill det eller inte. Så jag tror inte vi kommer att prata om pris vid pump 10 år. Det känns helt, det är redan nu det är lite obsolet att prata. Fast man förstår att vissa grupper drabbas av det på landsbygden och sådär. Men att det är som den stora framtidsfrågan. Vad ska kosta att tanka bilen? Det är som, nej, det kommer vi inte att prata om ett decennium.
Okej, vi slutade prata om priset vid pump.
Ja, för 40 år sedan säger vi då, nu när vi är framme vid 2070. Mm.
Du bor kanske fortfarande inte i en stad, tänker jag, utan vad är den största förändringen som har gjorts där?
Ja, jag bor ju i Storuman i Lappland. Och där har vi liksom kämpat mot den här urbaniseringsvågen nu i ja, snart 50 år eller någonting. Och vi tror ju att man hoppas. Man lever mycket på hopp, de här berättelserna. Men jag tror att det kommer fortsatt, trenden kommer fortsätta. Människor kommer i huvudsak att bo i städer för det är så mycket effektivare på alla möjliga sätt. den här drömmen om någon ny gröna våg-grej, att man ska flytta ut på landsbygden för att det är så mycket bättre. Ja, det tror jag egentligen inte på. Men jag lär väl hålla fast vid mitt. Jag är 92 år då, 2070. Och går runt där och ja, för jag vill ju titta på min skog och hålla på och så.
Men Dante och ja, vad nu din andra son heter?
Simon, Lill Simon.
Lill Simon, Dante och Lill Simon.
Så det är ju en utmaning. Om vi nu är framme 2070 så blir det där 50 år tidigare eller någonting. Då tänkte man oerhört mycket på vad ska man jobba med i framtiden? För det var diffust. Det var så lätt för mina farmor, farfar, mormor, morfar och sådär. Men det redan nu är det som ganska svårt. En del som jobbar nu vet inte vad de ska jobba med om 5 år eller om 10 år. Och vad barnen ska jobba med, vad de ska lära sig i skolan. Så när man kommer fram dit till 2070, då var det nog befogat att man tänkte så. Det vill säga att man behöver ju faktiskt inte jobba.
Ja, du är där, du håller fast vid det.
Ja, om man kommer hela vägen med tekniken, vilket jag tror krävs. Är det som att vi har det riktigt bra, då är det nog högteknologispåret som kan göra det möjligt.
Ja, så viss teknik välkomnar jag jättemycket, men sen tror jag att det viktigaste är att vi frågar oss vilken teknik som vi faktiskt vill ha och inte bara gör allting som vi kan göra. För ibland så är det som är den tekniken som premieras, den tekniken som ger militära fördelar och som gör att man kan avfylla mycket folk och producera mycket och tjäna pengar. Så det är liksom det är vinsterna och militära fördelar som brukar ofta bestämma teknikutvecklingen. Och vi måste ju ha andra ledstjärnor. Och då blir jag glad när jag hör liksom ekonomer säga att nu ska det ju vara hållbarhet, så ska det vara som ledstjärnan i ekonomin. Inte bara allmän tillväxt, utan det ska vara hållbarhet. Och då är det som den tekniken som gynnar hållbarhet och som gör lättare att bli av med fossila och så vidare. Den tekniken är väldigt, väldigt viktig, så det måste liksom vara, gynna rätt sorts teknik.
Rebecka, du började ju här med att säga att vi behöver mer liv och vi har gjort mer liv och vi har satsat på det som ger mer liv på planeten. Men vad är det vi har gjort då?
Jag skulle kunna dela en idé som kallas för Loud Summer. En del kanske har talat om en bok som heter Silent Spring eller Tyst vår som skrevs av Rachel Carson 1962. Den här boken fick enormt genomslag och ses ofta som liksom startskottet på den moderna miljörörelsen. Och i den så beskrev hon väldigt poetiskt och vetenskapligt hur bekämpningsmedel som DDT får först insekterna att dö, sen fiskarna och fåglarna att dö, andra däggdjur och människor också, och våren att bli tyst.
Fåglarna tystnar.
Fåglarna tystnar.
Vilken dystopi.
Vilket de ju också gör nu. Men den här boken fick i alla fall enormt genomslag. John F. Kennedy startade till exempel USA:s Environmental Protection Agency, EPA, som ett direkt svar på den här.
Miljömyndigheten
som ett direkt svar på den här boken. Och medans Rachel Carson själv blev stämd av kemikalielobbyn samtidigt som hon höll på att dö av bröstcancer, som ju var en av de sakerna som hon hade pratat om. Och jag tänker att om Silent Spring eller Tyst vår på något sätt är den perfekta beskrivningen av det vi inte vill ha. Alltså essentiellt att vi går mot mer död på jorden, vilket ju är det vi gör nu. Vi går mot en ganska snabb art död, så är det som vi borde satsa på istället och skapa istället en loud summer. Jag vet inte hur vi ska översätta det, men någon får gärna. Men en nästa årstid på jorden som karaktäriseras av att den spritter och sjuder av liv i alla former.
Ja.
Natur, kärlek, kreativitet, livskraft och att människan också har hittat sin plats i det här. Så jag tror att om några decennier så hoppas jag att vi inte är på en så kritisk punkt som vi är nu. Men där vi är just nu så tror jag att vi i nästan allt vi gör behöver ha liv som det centrala. I nästan allt vi gör behöver vi fråga oss, leder det här till mer liv eller död på planeten? Är det här essentiellt? Är det här bra? Är det här hälsosamt? Är det här välmående? Så jag tror att vi behöver också ta hela hållbarhetsfrågan och göra den till något väldigt jordnära och någonting som är för alla. Vilket det är, såklart.
Så vad har vi gjort då?
En sak är att skilja mål från medel. Alltså någonstans längs vägen har vi hittat på många teknologier, organiseringsformer, och vi har skapat de här av en anledning, men det är inte säkert att de system som vi har byggt idag är konstruktiva för det som är allra viktigast för oss där vi är nu. Sen tror jag att tid är en nyckel.
Hur då?
Jag tror att det är en förutsättning att det här ska gå bra, att vi ger oss friheten att ha tid. Att sätta oss ner, att må bra och att komma samman. Jag upplever att samhället just nu, allting blir mer komplext. Och jag upplever att många är mer stressade än någonsin. det här i sig ett demokratihot. Att det gör att vi inte har tid att organisera oss och komma samman och vara den enda sak jag kan göra som gör att allting annat blir enklare i mitt liv. Och jag tänker att för mig är det tid. Allting, helt andra saker blir möjligt om jag får tid.
Mm.
Jag jobbade som konsult fram till i somras och då bestämde jag mig för att nu ska jag pausa för att frigöra mer tid för att kunna tänka de stora tankarna och läsa böcker och så vidare. Jag fick så oerhört dåligt samvete. Det kändes som att jag hade gjort någonting helt förbjudet. Man får liksom inte lämna pengar på bordet. Det är dumt. Så här. Men det var ju helt i linje med det jag vill göra. Men ändå, det satt så långt inne och fattade det beslutet. Och hela vår reklam- och kommunikationsapparat är ju uppbyggd för att få oss att vilja göra vissa saker. Och det kräver väldigt mycket styrka av oss att så här, är det här i linje med det jag vill? Vad är tillräckligt för mig? Nej, tack. Nu vill jag ha tid istället. Men jag tror att tid kommer vara en avgörande faktor för att vi ska ta fram de här nya berättelserna. Varför upprepar vi bara de gamla negativa berättelserna? Jo, för ingen tar sig tid att sätta sig ner och skapa de nya. Det tar tid att skapa nya berättelser. Eller nya politiska förslag. Vi kan säga att BNP är dåligt i 20 år till exempel. Men det är bättre att vi sätter oss ner och tar fram nya lösningar. Eller nya självkörande solcellsbilar. Eller vad det nu kan vara. Tid är avgörande, tror jag.
Mm.
Nej, men jag är enig. Eftersom jag själv har varit sådär frontrunner. Alltså man försöker gå före. Så vad kan en... Vad ska man sträva efter? Att köpa mer saker? Så där. Om man som uppvärderar tiden och att tid blir status. Även bland de största stjärnorna, om det var David Beckham och Zlatan, vilka nu är. Att ha tid, det skulle som kunna dämpa någonting. Och att det i sig är något positivt. För nu är det inte självklart att om du tjänar dubbelt så mycket pengar att du kan byta det till någonting som du egentligen behöver. Man har en diskmaskin, det är som ingen poäng att köpa en till. Och de som tjänar ett par miljoner per år kan säga ett lite finare hus, men det adderar ganska lite.
Mm. Var det det som hände då, Thomas Hahn, att vi helt plötsligt fick mer tid?
Ja, det blev en del viktiga arbetskraftsreformer som gjorde att vi fick lite mer tid faktiskt. Och det gäller både småbarnsföräldrar och andra som helt enkelt jobbar för mycket. Mm. Och så blev det konflikter hemma, det blev tjat. Men sen var det också en sak till, att vi blev påminda om att ekologi och ekonomi är samma ord. Det handlar om vår hushållning med vårt hus på vår planet. Vi är ytterst beroende av en välfungerande planet, vår ekosystem, för att kunna ha bra liv. Och det är de två målen som finns. Allt annat är bara instrumentellt. Så måste vi ha en välfungerande ekonomi, behöver teknologi, behöver ett regelverk, behöver demokrati, beslutsformer, så att vi kan få ett bra liv och vi kan säkerställa planetens välmående. För om vi inte har välfungerande natur, då kan vi inte leva bra liv heller liksom. Så vi kom från naturen, vi är en del av naturen. Den insikten kom där i samband med den nya ekologiska framväxten liksom.
Du nickar, Björn.
Ja, men jag brukar ibland tänka den tanken att vi är lite som fång där, att vi är kronans skapelse på något vis. Och alla berättelser som vi producerar, religioner och ideologier, bygger lite grann på det, men nu börjar vi som förstå att vi är ju faktiskt bara en del av naturen. Och hela människans historia har vi som varit mitt i näringskedjan. Liksom. Både ätit andra djur, men har också varit bytesdjur. Och så har vi levt en ganska kort period när vi har trott att vi har varit gudomliga. Men det är vi ju inte. Så att se det där, att vi är en människoart bland arter på den här planeten. Och det är en planet och det är den vi har att förvalta. Då får man det perspektivet i den enorma världsrymden. Kan vi enas om att det är så, då har man väl ändå bra förutsättningar att hitta på lite bättre berättelser.
Mm. Du, när mitt engagemang för en hållbar framtid blev starkare, kan vi väl säga, det var när jag själv fick barn för 30 år sedan. Björn, du och Heidi, ni har ju två pojkar.
Mm.
Vad ger du dem för bilder idag? Så här kan framtiden bli.
Ja, jag pratar ungefär om de här sakerna som jag pratar här idag. Jag är inte jättearg på min son Dante om han är lite slarvig med tyskan eller någonting. Det är nog viktigare att han hyllar det här med livet, kompisarna, relationerna. För det är det som jag tror kommer att vara kärnan. Människor vill vara människor. Som det enda som ligger på arbetsmarknaden, så tror jag ändå att vi vill ha ringa till något sådär företag. Vi vill inte hamna i en automatisk telefon. Jag vill prata med människor. Och det är ganska trevligt jobb att prata med människor. Men nu är det som att alla de här ytorna där vi träffar människor ska man som ta bort människor från. Men det tycker jag man ska ta tillbaka. Om det är vård, skola, omsorg eller telemarketing, så människor har ju som en roll att fylla där i att vara människor. Men maskinerna kan göra det jobbiga, sliter ut och så, allt är tråkiga. Det har jag inga problem med. Men människor vill vara människor och det tror jag finns en framtid för. Det coachar jag dem i.
Hur coachar du dem i det då?
Ja, men det är se till att de lär dig att vara en bra kompis. Punkt, det räcker egentligen. Det är viktigare än betygen.
Okej, okay. Och det kommer de att ha bäst nytta av också i den där nya världen?
Jag tror det.
Thomas?
Relationer är det som skapar hälsa, skapar lycka. Och det är det som värderas minst i vår ekonomi faktiskt. För det är pengar som värderas och det är pengar som ger status och politisk makt också. Ja, det vi lyckades då med på slutet av 20-talet och 30-talet, det var att skapa de här visionerna. Att vi är en del av naturen och vi måste vårda naturen i första hand. Och sen ska vi ha teknik och regelverk som stöder en sån utveckling. Vi förstod liksom detta.
Rebecka Karlsson, vad tänker du då?
Jag tänker att en sak som också händer nu när omvärlden blir allt mer disruptiv och föränderlig, det är att man kanske fokuserar lite mer på det lokala. Och det finns någonting i att försöka skapa det som är väldigt välmående i det lilla. Att välja en plats på jorden, en plätt på jorden, ta hand och koppla an till den naturen och de människor man har där. Och hur kan vi skapa en loud summer i det lilla? Och vad är principer för det och hur kan vi sen sprida det eller skala upp det på olika sätt och så? Mm.
Så vad var det vi gjorde där 2025-2030 då? Blev vi mer lokala igen?
Jag tycker nog det här med världsordningen är det viktigaste. Alltså det är lite som att för, jag vet inte hur många hundra år sedan man kom fram till att jorden inte var centrum av solsystemet. Och nu är det som att vi år 2024 ska inse att människan inte är centrum av biosfären utan att livet självt är det. Och som vi ju såklart är en del i också. Men det finns också en rikedom i det, tycker jag. Att koppla an till livet igen. Många människor i Sverige kanske inte har en uttalad religion. Men det finns någonting som är väldigt närande för själen ju, i att bli mer nyfiken och koppla an mer till naturen igen. Jag har liksom varit lite smått besatt av de här frågorna nu under hösten. Och jag, det är som att när jag är ute och går så tittar jag på natur på ett annat sätt. Jag ser ett annat ljus eller vad är det för energi där bakom egentligen? Vad är det för flöden i omlopp? Och kan jag koppla an till det där och sådär? Att det när en själsligt också, redan nu ju. Det finns någonting i vårt relaterande till liv och till naturen som kan vi se det som att hon eller det vill att vi ska lyckas. Kan vi liksom kroka arm med livet och att det finns någonting som kan nära oss redan nu i det. Inte bara sen när det har gått bra eller inte bra.
Mm. Och naturen kan rädda oss, men bara om vi räddar den först, som Inger Andersson sa.
Mm.
Tack Rebecka Karlsson, tack Björn Ferry och Thomas Hahn som var med i Klotet idag.
Mm, tackar.
Tack.
Och vi som har gjort programmet är Daniel Värjö, tekniker Elvira Björnfot, producent Peter Normark. Jag heter Marie-Louise Kristola.
I tisdags blev vi presenterade för lyssnarnas sommarvärld. Mikael Kulle intervjuade 82-årige Anders Eriksson som röstats fram av P1s lyssnare i P1 morgon. Och så här kommer Anders Eriksson att kunna låta i sitt sommarprat.
Det känner du dig som mest levande. Och med levande menar jag inte bara att ditt hjärta slår och att du kan röra på armar och ben, utan det är ögonblicken när tiden står still och varje intryck etsar sig fast i minnet. Under den kommande timmen kommer jag att ta med dig på resa inte bara genom världen utan ett sätt att se på livet där varje dag kan bli ett äventyr.
Ja, ett litet smakprov, ett äventyr, sluta inte leka. Det är en ledstjärna för lyssnarnas sommarvärld i år. Han heter Anders Eriksson, är 82 år, från Stockholm och har sedan 70-talet arrangerat resor världen över i sina rosa bussar. Och nu sitter han här i P1 Morgonstudion. God morgon och välkommen.
God morgon, tackar.
Den här lusten du verkar ha till äventyr, var kommer den ifrån egentligen?
Jag tror att det kanske började när jag låg i lumpen på Älvsnabben, långresefartyg när jag var 19 år. Då gick vi runt halva jorden i 6 månader.
Vad gjorde det med dig?
Jag tror att det var då som jag upptäckte allt som fanns att se. Det var då som jag fick det äventyret i blodet. Hit vill jag komma tillbaka, tänkte jag, på många ställen som vi kom till.
Vad var det du såg där? Vad var det du upplevde som fick dig så lockad till det?
Ja, jag hade ju inte sett så mycket. Jag var uppvuxen i Ånge, en köping mellan Sundsvall och Östersund. Och jag tror att jag hade väl varit i Norge en gång, tror jag. Jag hade varit atmosfär nu överhuvudtaget, och den åldern komma till alla de här länderna. Det var i Sydamerika, det var runt halva jorden i 6 månader. Det var ju mycket lek, även fast man gjorde militärtjänsten. Jag var som hovmästare, som det hette, i officersmässen. Och det var ju mycket ledighet. Vi låg ju kanske 4-5 dagar i olika hamnar. Så man fick ju se ganska mycket.
Det var något annat än hemmavid.
Stor skillnad.
Ja. Men du, i ditt smakprov på sommarprat säger du: vi slutar inte leka för att vi blir gamla, utan vi blir gamla för att vi slutar leka. Vad gör du för att inte sluta leka, som du kallar det?
Ja, jag drömmer om äventyr nästan varje dag. Jag håller igång fysiskt sett, så gör jag samma sak nu som jag gjorde när jag var 50. Jag hänger mina romerska ringar på kontoret. Cykla baklänges, gå på lina.
Cykla baklänges?
Ja, det gjorde jag igår på Pampas Marina, 6 kilometer. Sitta på styret och cykla baklänges. Det har gjort sedan jag var 11 år.
Det låter lite vanskligt för en 82-åring.
Ja, men det, för mig, jag känner mig inte som 82. Det får jag väl ofta höra. Att jag vet att jag är 82 på pappret.
Men du vill inte bli gammal?
Nej, jag tänker inte på att oj då, nu är jag snart 90. Jag tänker inte om barnet när jag kör på.
Du kör på. Och av allt som du varit med om, en del kanske kommer komma in i det här sommarpratet, finns det någonting som du verkligen känner att det där skulle jag vilja uppleva igen?
Ja, det är ju att kanske vandra i Nepal igen, åka genom Sahara som vi gjorde 1980 med 3 lastbilar och 50 pers. Det var 6 dagars sandkörning utan vägar.
Varför just de där två? Varför kommer det upp i min?
Ja, jag vet inte. Jag gillar öknar. Och ett av mina favoritställen också, det är ju Kashmir uppe i norra Indien, uppe i bergen. Det är en speciell känsla att vara där uppe i ett visst lugn. Och Sahara, det var väldigt varmt, det var 52 grader i skuggan 3 dagar rad. Men det var en torr värme, det var inte så jobbigt. Men mäktigheten på något sätt, man kör ut den, drar ut den. Nu vet man att 6 dagar framför sig, inga vägar. Men vi hade ju laddat bra. Vi hade 100 jättestora vattenmeloner med oss. Diesel som kunde köra jorden runt. Det var ju mycket förberedelser.
Men är det framförallt människorna eller platserna som...
Det är både och.
Både och.
Ja.
Nu har du ett sommarprogram, eftersom du blivit framröstad som lyssnarnas sommarvärd, att förbereda då. Vad hoppas du förmedla till den som lyssnar med tanke på det du säger här?
Ja, det vill att försöka påverka alla som sitter hemma, framförallt många ensamma som är lite rädda för att åka ut. De ska inte vänta för länge, för att vänta och vänta sen blir det ofta för sent. Har man tid och råd, då ska man ge sig ut. Man ska resa så länge man kan. Den som reser har alltid någonting att berätta.
Låter som det finns mycket äventyr kvar i dig, Anders Eriksson, som alltså är framröstad som lyssnarnas sommarvärd, och alla sommarpratare de kommer presenteras 11 juni.
Sa Mikael Kulle, och det här var taget ur P1 morgon i tisdags. Drygt 2:09, nu dags för en stunds eftertanke.
I dagens andakt med Rakel Törnell tar hon fasta på vänskap som en viktig följeslagare i livet.
Jag tänker att en ständigt pågående inre dialog kring vem jag är, var jag är och vart jag är på väg är en viktig komponent för att behålla min mentala hälsa. Livet är så långt. Man går igenom så många skeden. Det är svårt att förstå den kontext man just befinner sig i, och därför finns det ett så stort värde att ibland vandra tillbaka till platser och till människor. Möta någon som vet vad vi var med om där och då. Det blir läkande. Det blev tydligt när en före detta kollega som blev min nära vän helt nyligen gick bort. Vi hade delat arbetsvardag i 20 år. 20 år! Det är ändå lång tid. Man kommer varandra nära. Särskilt om personen är någon man djupt respekterar. Vi var tillsammans hela vägen. Hade samma chefer, samma kollegor. Brottades med ungefär samma utmaningar och gladdes åt samma framgångar. Kände väl till vad den andra stod i. När det blev dags för begravning och det visade sig att det inte skulle vara någon minnesstund fick jag nästan lite panik. Allt som var vi, i hela den kontexten vi stod, alla de dagar av glädje, frustration, tröst, hjälpsamhet, vägledning, allt. Jag behövde mer än ett kort hej då. Vi blev ett 20-tal kollegor som samlades på egen hand och jag fann en sån oändlig tröst i det mötet. Inte heller tillsammans lyckades vi fånga vår kollega i ord. Men att få mötas, titta på varandra, krama om varandra, minnas det sammanhang vi alla var en del av och så väl kände. Det var som balsam efter det tomrum vi burit på sedan dödsbeskedet. Det är så mycket i livet som inte går att fånga i ord, men där handlandet kan fylla ett tomrum. Bara att få dricka en kopp kaffe ihop. Sjunga en sång, möta varandras blickar och veta. Omfamna att det vi upplevt tillsammans visst var på riktigt. Vi var där. Vi behöver inte säga allt, men vi var där. Och vi vet. I psalm 139 står det: Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Du är med när jag går och när jag ligger. Du vet allt jag gör. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok innan någon av dem hade kommit. I detta finner jag en slags tröst. Större än alla människor tillsammans som jag någonsin mött finns en Gud som vet mig. Jag vet inte hur, men jag vilar i det. Det finns inget att dölja och det hjälper mig att vara ärlig mot mig själv. Det hjälper mig att utforska det som varit och det som kan bli. Har vi tur har vi förmånen att under ett liv möta några verkliga livskamrater. De trogna, vittnena till mitt liv. De som inte accepterar annat än att det är på riktigt. Där ärligheten är nödvändig. Tänk att det är så enkelt och ändå så svårt. Att graden av närhet helt är korrelerad till graden av ärlighet. Det kommer för mig på ett liknande sätt när man ska tacka av någon inför pension. Ett arbetsliv kan inte rymmas i ett tacktal där och då. Inför betraktandet av ett helt arbetsliv känns alla ord platta. Ofta med engagemang har en person bidragit med kunskap, kompetens, alla sina förmågor och inte minst sin tid. Det delmål pensionen utgör avgörs inte av talet vid kaffet och tårtan. Det avgörs varje dag när vi upplever att vi blir tillvaratagna. När vi får vara med och göra skillnad och när vi delar delsegrar och arbetsglädje med kollegor. Arbetskamraten som blev en nära vän genom många år. Grannen som sett barnen komma och växa upp. Personen som blev min andra hälft, mor och far. De närmaste vännerna som står beredda att dela allt. Vittnena till mitt liv. Så läkande. Och så tomt när vi förlorar någon av dem. Jag tror att behovet av vittnen till mitt liv, någon som vet mig, är en avgörande komponent till den gudstro jag vill äga. Gud, tack för alla människor som jag får dela livsväg med. Tack för din närhet genom dem. Jag klarar mig inte själv. Hjälp mig att lyssna inåt på dig för att finna de vägar jag behöver gå för att finnas för andra. Tack för att du vet mig.
Hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Dags för Ekot. Antalet inbrott i lastbilar ökar enligt statistik från polisen. Nu vill transportbranschen ha fler säkra lastbilsparkeringar. Mikael Andersson på Transportindustriförbundet.
Jag har många yrkeschaufförer som faktiskt inte tycker att det är speciellt kul att övernatta i sin bil runt om i vårt land.
Trafikverket har sedan 2018 ett regeringsuppdrag där man ska se över den här frågan.
Ja, men jag tycker nog att frågan inte har varit tillräckligt högt prioriterad, om jag får vara lite elak. Och det här anledningen att jag säger det också, det beror ju på att vi under de senare åren också har en allt större kriminalitet kopplat till transporter.
Sandra Nordahl på Trafikverket menar att frågan visst är prioriterad, men att det är en komplex process som tar tid.
Trafikverket kan uppnå en viss nivå av säkerhet. Men de här allra säkraste uppställningsplatserna, det är andra privata aktörer då som kan uppfylla det.
Reporter Jonas Karlsson på Trafikredaktionen. I Kanada har alla 5000 invånare i staden Flin Flon i provinsen Manitoba fått order om att fly söderut då en skogsbrand rasar allt närmare, skriver AP. Branden tog fart i måndags i grannprovinsen Saskatchewan och har sedan dess ökat kraftigt i omfattning. En stor styrka har kämpat för att slå ner branden, men arbetet försvårades under en tid då vattenbombare fått flygförbud på grund av drönare som flög i närheten. Så fotboll. Londonlaget Chelsea vann sent på onsdagskvällen finalen i Conference League med 4-1 mot Real Betis från Sevilla. Chelsea blev därmed det första laget att ha vunnit UEFAs alla fyra stora turneringar. Tidigare har de vunnit Champions League, Europa League och den nedlagda cupvinnarkuppen. Ekot med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är lite över 2 och vi ska nu lyssna till medierna från i lördags. Det handlar bland annat om öppenheten i EU, det som kallas för Pfizergate. Programledare för medierna, det är Martina Pierrot.
Hemliga källor och uppgifter.
Vi kollar närmare på rapporteringen om att Medin släpptes efter deal med Turkiet.
Alltså att som åklagare avfärda en bred medierapportering som en påverkansoperation tycker jag är något oerhört allvarligt. Då får han gripa mig också.
Västernorrlands mesta power couple väcker frågor om public service oberoende.
Kan du och din man överhuvudtaget prata med varandra om vad ni gör på jobbet när ni ses?
Nej, det kan vi inte.
Och som Pfizergate hör skandalhistorien om hemliga sms som skakar EU.
Om de där sms:en ens finns så vill de inte lämna ut dem.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Förra helgen frigavs journalisten Joakim Medin från det turkiska fängelse där han tillbringat 51 dagar i fångenskap. Något som präglat medierapporteringen sedan dess. Personporträtt och glädjeskildringar. Men utöver det har flera medier uppmärksammat tidssambandet mellan frisläppandet och Säpos gripande av en diplomat på UD och en kurdisk politiker i Sverige som misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. De är nu försatta på fri fot men fortsatt misstänkta. Och så i veckan publicerade sajten Blankspot uppgifter från en hemlig källa som sa att gripandet av de här personerna var en informell bytesaffär mot att Medin släpptes. Finns det ett orsakssamband som Blankspot påstår? Vår reporter Lasse Truedsson reder i frågan.
Säpo gjorde i helgen ett tillslag på en adress i Gävle och enligt uppgifter i flera medier så var insatsen riktad mot en ledande företrädare för kurderna i norra Syrien. Och det här vet
parallellt greps en anställd vid utrikesdepartementet misstänkt då för samma brott. Och
det är klart, är man lite konspiratoriskt lagd så är man, ligger ju nära till hands och tänker sig att det finns någon slags koppling.
När Joakim Medin släpptes fri från turkiskt fängelse startade spekulationerna genast om ifall Sverige varit tvungen att göra någon form av eftergift i Turkiet för att säkra hans frigivande.
Jag vill vara väldigt tydlig här.
Redan på presskonferensen när utrikesminister Maria Malmer Stenegard välkomnade Joakim Medin hem sa hon att inga eftergifter gjorts.
Med att det inte har skett någon som helst byteshandel, det har inte framförts några krav. Sen är det ju väl bekant att vi nu har ett samarbete i Security Compact där vi...
Men flera medier har pekat på tidssambandet i att en kurdisk politiker och en svensk diplomat greps några dagar tidigare misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
Jag heter Martin Schibbe, jag är chefredaktör och ansvarig utgivare på Blankspot.
Blankspot publicerade i början av veckan en artikel där en säkerhetskälla säger att han talat med personer i den turkiska säkerhetstjänsten som sagt att Medins frigivning var kopplad till att Sverige stört en person på svenska UD och en kurdisk politiker.
Vad fick dig att göra bedömningen att den här källan är så trovärdig att du ville köra?
Vi har ju sedan den 28 mars när Joakim greps satsat ganska stora redaktionella resurser på att bevaka Turkiet. Rasmus Kahnbäck har ju varit liksom en dedikerad reporter som framförallt har följt liksom den turkiska debatten och vad som har skrivits i turkisk press. Det är inte bara en källa som dyker upp out of nowhere. Utan att källan kommer till oss och källan har uppgifter som handlar om de här pusselbitarna som vi har skrivit om kändes på ett sätt naturligt.
Efter att Martin Schibbe tog utgivarbeslutet har andra redaktioner agerat olika. Många, som TV4, Expressen och Aftonbladet, har återberättat uppgifterna. Men bland annat SRs Ekot-redaktion och Dagens Nyheter har avstått.
Vet du som utgivare vem källan är?
Ja, jag vet vem det är. Och vi har väl jobbat både geografiskt och tidsmässigt att lokalisera källan till platsen där de här uppgifterna ska ha kommit till personen. Yrkesmässigt att koppla personen till en typ av befattning eller arbete där man rör sig med den här typen av uppgifter. Och sen genom tredje part också liksom verifiera personen.
Ja, Blankspots publicering baserar sig helt på en anonym källa som Blankspots reporter Rasmus Kahnbäck fått kontakt med.
Jag tror att lyssnarna och jag skulle uppskatta om det hjälper oss att liksom bedöma den personens trovärdighet och hur väl placerad hen är. Om vi bara börjar där, varför ska vi tro på källans uppgifter?
Till att börja med så fick jag kontaktuppgiften med den här källan genom en väldigt, väldigt trovärdig person. Alltså en av de främsta Turkiet-kännarna vi har i landet som rekommenderade mig att faktiskt prata med den här källan. Och det skulle jag nog säga, det öppnade ju dörren för att okay, men den här personen har haft en lång dialog och men har känt den här personen länge, en trovärdig person. Så det gjorde det.
Är det här en person som du hade träffat förut?
Nej, jag har inte träffat honom förut.
Är han en, har han varit eller är en svensk tjänsteperson på något sätt inom underrättelseväsendet?
När jag kollade på hans CV, som faktiskt finns publicerat på ett ställe, så har han jobbat nära svensk underrättelsetjänst. Om jag minns helt rätt så hade han till och med haft en position där, ja. Däremot är inte den svenska positionen det som är relevant i sammanhanget, utan det relevanta i sammanhanget är hans position gentemot Turkiet.
Jag uppfattar det från din text som att den här personen är liksom en tredjehandskälla till vad som har hänt i bästa fall. Han har liksom inte varit med själv eller pratat med någon som gjort saker tillsammans med svenskarna, så att säga. Delar du den bilden och varför ska vi ändå lita på honom?
Jag kan inte riktigt gå in på de sakerna som han har sagt i vilken dialog han har haft med Sverige. För att det mandatet har jag inte jag från honom. Väldigt mycket av det arbete som vi gjorde, det handlade ju om att kartlägga honom. I och med att vi inte kunde bekräfta hans uppgifter med andra källor, så fick vi ju se till att bekräfta hans trovärdighet i så stor utsträckning som möjligt. Och om det var så att vi inte hade upplevt på Blankspot att vi inte hade kunnat göra det, så hade vi inte publicerat den här artikeln.
En sak